Reviderat program nummer A-149. Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Thomas, en av de 12 lärjungarna, hade svårt för att tro på att Jesus verkligen var uppstånden. Men Jesus kritiserade honom inte och sa inte att han var ovärdig att vara en lärjunge. I Thomas hjärta fanns det nämligen en uppriktig vilja att tro, trots att det för tillfället tydligen blev lite för mycket av det övernaturliga som hände i hans närhet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om att kunna förstå ditt ord och dina tankar på rätt sätt. Hjälp mig framför allt att kunna tro på ett enkelt sätt, så att jag i min tur kan förmedla budskapet om förlåtelse för all synd och skuld i namnet Jesus. Hjälp någon lyssnare idag att genom tron nå fram till dig, Gud. Tack för att du är densamme idag som du alltid har varit och hjälper alla som söker dig av ett uppriktigt hjärta. Amen. Den här stunden av eftertanke handlar om kristen tro för vardag och evighet. Alla duger inför Gud, även om vi känner oss själva ovärdiga och kanske anklagar oss ibland på ett felaktigt sätt. I Guds ögon är inte en enda människa värdig i sig själv. Men det finns ändå hopp, eftersom det finns en medlare mellan oss och Gud. Hans namn är Jesus, och genom tron på honom är alla människor värdiga inför Gud. Inför den här stunden bad jag och slog upp min bibel inför det sammanhang i Matteus evangelium kapitel 26, där Jesus bland annat förutsäger sitt lidande. Jag läser från vers 30, där det står så här. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem, i denna natt ska ni alla komma på fall för min skull. För det är skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska förskingras. Zakaria, kapitel 13, vers 7. Men efter min uppståndelse ska jag före er gå till Galileen. Matteus evangelium, kapitel 26, verserna 30 till och med 32, enligt 1917 års bibelöversättning. Senare, när Jesus hade blivit korsfäst, dött och uppstått igen från de döda, så gick de 11 lärjungarna till Galileen, dit Jesus hade sagt åt dem att gå. Och när de fick se Jesus så tillbad de honom. Men det fanns några som tvivlade. Jesus trädde då fram till dem och talade och sa, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Matteus evangelium kapitel 28 och verserna 18 till och med 20 enligt 1917 års översättning. Tänk att det står i Bibeln att det fanns några som tvivlade, trots att de med egna ögon såg att Jesus var uppstånden från de döda. Ändå var de Jesu lärjungar som hade följt honom under flera år. Kanske var den förut tvivlande Thomas med nu. Han som hade sagt: om jag inte ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida, så kan jag inte tro det. Johannes evangelium kapitel 20 vers 25. Den här gången var allt annorlunda. Nu tvivlade han inte längre. Han hade fått se och sticka fingrarna i Jesu händer och sin hand i Jesu uppstungna sida, står det i Johannes kapitel 20 och vers 28. Men Jesus sa vid det tillfället till Thomas: eftersom du har sett mig, tror du. Sedan tillade han: saliga är de som icke ser och dock tror. Johannes evangelium kapitel 20 och vers 29. Petrus tar upp det här med den tvivlande lärjungen i sitt första brev till de kristna i provinsen Asien och säger där: honom, alltså Jesus, älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni ändå på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Första Petrus brev kapitel 1 verserna 8 och 9 enligt 1917 års översättning. Tillhör du dem som tvivlar ibland i ditt hjärta? Tvivlar du kanske både på dig själv, din egen förmåga att tro på Gud och på Guds son Jesus Kristus och allt det som enligt Jesu egna ord ska följa dem som tror? Jesus sa: dessa tecken ska åtfölja dem som tror. Genom mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. Ormar ska de ta i händerna. Och om de dricker något dödande gift så ska det alls inte skada dem. På sjuka ska de lägga händerna och de ska då bli friska. Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, alltså med de lärjungar som var kvar med honom, blev han upptagen i himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus evangelium kapitel 16 och verserna 17 till och med 20 enligt 1917 års översättning. Jesus lärde i sin undervisning lärjungarna att vandra i beroende av Gud. Och då blir tron motsatsen till fruktan. Tänk till exempel på tillfället när Jairus, föreståndaren för synagogan, bad Jesus att han skulle komma och lägga händerna på hans dotter som var sjuk och låg på sitt yttersta. Det dröjde och flickan dog. Men Jesus, som var sysselsatt med att hjälpa andra människor, sa till Jairus: "Frukta inte, bara tro." När Jesus sen kom hem till synagogföreståndarens hus så mötte han människor som grät och jämrade sig högt eftersom flickan var död. Men Jesus sa: "Varför klagar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Så tar han flickan i handen och säger till henne: "Flicka, jag säger dig, stå upp." Och strax stod flickan upp och började gå omkring. Markus evangelium kapitel 5, vers 39, 41 och 42, enligt 1917 års översättning. Jesus är ett föredöme för dig och mig när det gäller att vara beroende av Gud. Jesus hade ett mål när det gällde lärjungarna, och det var att de skulle komma till full tro på honom personligen, som Guds son och som den Messias profeterna hade utlovat. Allt som Jesus sa och gjorde hade också som mål att människor genom tron skulle föras till frälsning och evigt liv. Att tro på Jesus var detsamma som att tro på Gud. I Johannes 12 säger Jesus nämligen så här: "Den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Som ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tror på mig ska förbli i mörkret." Johannes evangelium kapitel 12, verserna 44 till och med 46, enligt 1917 års översättning. Att tro, eller komma till tro, betyder för aposteln Paulus detsamma som att vara eller bli en kristen. Galaterbrevet kapitel 13, vers 11, Första Korintierbrevet kapitel 3 och vers 5, eller kapitel 15 och vers 2. Bibeln betonar överallt trons betydelse för frälsningen, och den sanningen understryker Paulus både i sitt brev till romarna och till galaterna, som motsats till försöket att nå fram till en rättfärdiggörelse genom gärningar. Romarbrevet kapitel 3, vers 28, och Galaterbrevet kapitel 2, vers 16. Kristendomen är inte en samling goda råd och levnadsregler, inte ett system av bud och förbud. Frälsningen är inte grundad på människans prestationer, utan på Guds frälsningsingripande i Jesus Kristus. Därför förkunnar han också att evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Romarbrevet kapitel 1, vers 16. Här sammanställs alltså tron med Guds kraft, i motsats till gärningar gjorda i egen kraft, på samma sätt som nåd utesluter förtjänst, enligt Romarbrevet 4:4. Frälsningen sker bara genom tro. Tron kommer av Guds ords predikan, enligt Romarbrevet kapitel 10, verserna 14 och 17. Och tron är övertygelsen om evangeliets sanning och hjärtats accepterande av den sanningen. Romarbrevet 10:9. Tron är inte någonting som människan kan komma fram till genom sitt eget förnuft, utan tron vilar i Guds andes vittnesbörd om att evangeliet är Guds eget ord. Första Korintierbrevet kapitel 2 och verserna 4-13. Tron kan därför kallas Guds gåva. Efeserbrevet 2, vers 8. Därför att Guds ande vid evangeliets förkunnelse skapar trons övertygelse. Trons gåva blir då Guds nåds verk i hjärtat. Och hos den som tar emot gåvan leder det till trosavgörelsens överlåtelse åt Jesus Kristus. Romarbrevet kapitel 10 vers 10, Hebreerbrevet kapitel 10 vers 39 och Apostlagärningarna kapitel 19 och vers 9. Allt enligt 1917 års översättning. Nu har jag talat mycket om tron som utesluter förtjänst och som därför är en Guds gåva genom att evangeliet som predikas är en Guds kraft till frälsning för den som vill ta emot gåvan i tro. Jag tänkte i det här sammanhanget också på vad som hände i Jerusalem på den första pingstdagen som Bibeln talar om. När Guds ande uppfyllde alla som var församlade och de började tala andra tungomål så att alla kunde på sitt eget modersmål få höra talas om Guds väldiga gärningar. Då blev de häpna och visste inte vad de skulle tänka, står det. Och de sa till varandra, vad ska detta betyda? Då trädde aposteln Petrus fram, står det i skriften, och bad alla Jerusalems invånare som hade samlats att lyssna till hans ord. Så gick han igenom vad profeten Joel hade förutsagt om att Guds ande skulle utgjutas över alla människor i de yttersta dagarna. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Står det i profeten Joels bok, kapitel 2, vers 28 och följande. Detta var alltså vad som hände nu, förklarade Petrus. Han gick sen kortfattat igenom Guds rådslut om Jesu liv och att de hade låtit korsfästa honom, men att Gud hade låtit honom uppstå igen från de döda. Sen fortsatte Petrus att tala om konung David, judarnas stamfader, och vad han profetiskt hade förutsett och sagt om Jesus, som Gud gjort både till Herre och Messias. När de församlade hörde det här, kände de ett styng i hjärtat och sa, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Apostlagärningarna kapitel 2 och verserna 14-38 enligt 1917 års översättning. Vad var det alltså som fick människorna på Jesu tid att känna sig träffad i hjärtat. På ett sådant sätt att den kristna församlingen på den dagen ökades med omkring 3000 personer. Jo, det var när Petrus predikade och talade till dem om vad profeterna många, många år tidigare hade sagt. När han förmanade dem och förklarade vad som hade hänt och att de allesamman var lika delaktiga i det som skrifterna talade om. Varför talar jag om det här nu? Har vi som lever idag någon del i det som hände för omkring 2000 år sedan? Ja, det har vi. Petrus säger: ty er gäller löftet och era barn tillsammans med alla de som är i fjärran. Så många som Herren, vår Gud, kallar. Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 39, enligt 1917 års översättning. Levande Bibeln uttrycker det så här: Petrus ord rörde dem djupt, och de frågade honom och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: var och en av er måste vända om från synden, komma tillbaka till Gud och bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då kommer ni också att få ta emot en gåva, den helige ande. Kristus har nämligen lovat att den helige ande ska komma till var och en som har blivit kallad av Herren vår Gud, och till era barn, ja till och med till dem som bor i avlägsna länder. Apostlagärningarna kapitel 2 verserna 37 till och med 39, enligt den levande Bibeln. Gäller det dig? Ja, visst gör det. Alltså finns det fortfarande hopp om du vill öppna ditt hjärta i tro på Jesus Kristus. Dagens minnesord är hämtat ifrån Johannes evangelium kapitel 20 och vers 29, där det enligt den svenska folkbibeln står så här: saliga är de som tror, fast än de inte ser.